Linn har släktforskat sedan hon var liten och lärt sig allt om sina norska rötter. Så en dag tar hon ett DNA-test.
Nu när jag öppnar upp det här DNA-testet så finns det inga norrmän där som jag känner igen. Jag blir bara kall inombords.
Ingenting stämmer och Linn får nu radera det släktträd hon trodde hon var en del av.
Och då måste jag ju ta bort dem som inte är min släkt. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till.
Du lyssnar till Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här har jag ju en samling med foton på väggen. Där jag har satt upp foton på släktingar för att se dem varje dag. Sen är det även några som jag har adopterat som släktingar när jag var liten. Tanter och gubbar på landsbygden här som inte hade några egna barn.
Linn har gått upp för den knarrande trappan för att visa alla de inramade fotografier hon hängt upp där på väggen. Många är riktigt gamla. Och det känns som att de passar in i huset som sägs ha stått här från mitten av 1800-talet eller till och med tidigare.
Ja, när vi kom hit 2008 så hängde taket åt fel håll. Och det växte högt med gräs och växtlighet runt om hela huset. Så det har varit en liten resa att göra det här till våran plats på jorden.
Ända sedan Linn var 6 år har hon besökt släktingar för att höra om deras levnadsberättelser. Och nu när vi sätter oss ner i köket bredvid vedspisen börjar Linn att berätta om sin norska släkt och den person som stått henne väldigt nära.
Min farfar var ju världens roligaste farfar. Han hade världens tålamod, min farfar. Och han var busig. Väldigt uppskattad. Han jobbade som vaktmästare. Och jag vet att de hade ganska fattig uppväxt. De var många barn och deras pappa hade tuberkulos.
Men han kommer så småningom till Sverige.
Andra världskriget kom ju 1940 i april, så invaderade ju Tyskland Norge. Och min farfar var nog från början väldigt inte nazist, kan man väl säga, motståndare till det. 1943 på vintern så går det inte så bra för Tyskland längre. De slåss på många fronter och de måste ha fler soldater. Och då bestämmer de sig för att de ska tvångsmobilisera norska unga män. Och vintern 43 så flyr jättemycket norrmän över gränsen till Sverige. Och min farfar, han flyr på skidor över fjället. Han känner ju fjället så att han tar sig fram tillsammans med några andra som kommer från samma område som han. Och han vill då egentligen ta sig till England för att strida mot nazisterna. Men när han kommer till Kjesäter som är Sörmland, då beslutas det där att han ska skickas till ett flyktingläger i Småland. Och på det här flyktinglägret så har man börjat att utbilda en hemlig norsk armé. Och det är ju under Harry Södermans ledning. Revolver Harry kallas han ju också. Som sitter på polisutbildningen i Stockholm. Så han har lagt den här verksamheten under sig. Och det kallas för polititrupper. För att man kan inte säga att det är en armé eller soldater. Så farfar ingår i den här armén som nu i efterhand kallas för den glömda armén. För att de lite glömdes bort. Men det, liksom, det gick inte att ha igång den här träningen hela tiden. De var för många. Så att de fick ligga inne några veckor på lägret och träna. Och sen fick de vara ute hos någon lantbrukare eller jobba i någon skog eller så i närheten. Och på den vägen så hamnade min farfar i skogarna runt Vetlanda och jobbade på gårdar där. Och min farmor är ju född och uppvuxen i Vetlanda då. Jobbade i en korvkiosk på torget. Så det är förmodligen där de träffas då.
Mm. Lins farfar och farmor förlovar sig i mars 1944. Och nästan exakt ett år senare föds Lins pappa.
När min pappa föds, då håller ju kriget på att ta slut våren 45. Och farfar är inte i Småland då, utan de har samlat ihop alla som tillhör polititrupperna. Och de är redo att gå in i Norge. Men farfar, han får vänta ända till 8 maj tror jag det är. Det är efter att Norge är fritt. Och då står de på gränsen vid Östersund och väntar på att få bara gå in då. Så att han kommer med tåg till Trondheim i maj 45. Och får då i uppgift att rensa upp. De ska fängsla nazister, fängsla nazisympatisörer, hålla ordning och reda. Och de ska också vara fängelsevakter, så att de vaktar de fångar som man har tagit helt enkelt. Och han blir ju kvar där. Så farmor lyckas ju få reda på vart hans familj bor. Och köper sig en biljett. Så hon lägger pappa i en tvättkorg. Och det går nog rätt bra först att åka tåg. Men när hon ska in i Norge så är det ju... Alltså det är lite kaosartat kan man tänka där. Det är ju ett land som precis har varit i krig. Men hon lyckas träffa på en person där, det är ganska sent på kvällen. Och frågar honom om han vet vart den här platsen ligger. För hon har tänkt att hon ska kunna gå dit. Men det är ju ett par mil ungefär som hon har att ta sig upp i bergen då, i fjällen. Så att han erbjuder henne att jag kan köra dig dit.
Sent på kvällen i mörkret kommer Lins farmor fram till svärföräldrarnas hem. Fadern lever inte längre, men där hemma finns svärmor som hon tidigare aldrig träffat. Hennes man arbetar många mil bort och lyckas så småningom få permission så att han kan träffa sin son för första gången. Och Lins farmor blir kvar på gården fram till 1947, då hennes mans tjänst som fängelsevakt upphör.
Och det finns inte så mycket jobb. Norge är väldigt, väldigt fattigt. Och gården som hans släkt bor på, den är ju liten och redan, de har det redan tufft. Så att de väljer att åka tillbaka till Sverige, för här finns det jobb. Farfar har ju haft arbeten runt Vetlanda på gårdarna och har fortfarande kontakt med de här jordbrukarna.
De blir kvar i Småland och den lilla familjen är nu 4, för i Norge föddes ytterligare en son. Många år går och så småningom kommer Lin till världen som dotter till den äldste sonen. Han som föddes i Sverige och togs med tvättkorg till den norska släkten. Genom åren har Lin alltid haft nära kontakt med sin norska gren. Hon kan släkten utan och innan och har varit den som bundit ihop familjerna. Och när farfar blev för gammal att resa var det Lin som åkte dit och förmedlade allt som hänt där borta.
Och varje gång jag åkte till Norge och kom hem så ville han veta när isen hade gått upp på Inna, som är en älv som betydde väldigt mycket för min farfar. Han växte upp bredvid Inna och varje gång jag åkte så ville han veta allt möjligt om just Inna.
Men farfar var tyst om det han upplevt under kriget. Lin försökte fråga. Och det var först när hon träffar honom på hans 90-årsdag som han berättar att han nerlagt den norska staten ett 50-årigt tystnadslöfte. Och när han gör sin sista resa i livet förstår Lin hur djupa spår krigsupplevelserna lämnat i hans själ.
Då åkte han en bussresa till Nordkap. Och när han kom tillbaka så minns jag hur han sa att han inte hade sett Nordkap. För att när han klev av där så var det så mycket tyskar. Och då står han i Norge och jag hör massa tyskar omkring sig. Han blev så fruktansvärt förbannad så att han kunde inte. Han gick och satte sig på bussen igen. Och det tog hos mig för att han var ju så snäll. Jag hade aldrig sett min farfar arg. Aldrig sett honom arg. Och så säger han att han blev så arg så att han inte kan besöka platsen som han har rest så långt för att se. Men jag förstår ju liksom att det låg väldigt laddat hos honom. Han hade nog aldrig bearbetat det han var med om. Jag tror att det var tufft för honom, för han var ju en väldigt omtänksam människa. Och det här fångvakteriet, alltså att vakta människor så länge som han gjorde det, det var ju ändå från 45 till 47. Jag tror att man får en relation till dem man vaktar då. Särskilt om man har en sån empatisk sida som han hade. Och sen fick jag reda på nu för några år sedan när det norska riksarkivet släppte fler dokument från andra världskriget, att det var politisoldaterna som stod för avrättningen utav de nazister som man tog till fånga efter andra världskriget. Så alla de som avrättades var det politisoldater som utförde arkebuseringen på. Och då hade de ju alltså först vårdat och alltså vaktat de här personerna. Och sen ska de skjuta dem liksom.
Under alla år kartlade Linn sin släkt på farfars sida, även om han utelämnade mycket från krigsåren. Men på farmors sida gapar ett stort hål i släktträdet. Linns farmor växte nämligen upp utan att veta vem hennes far var.
Hon var ganska fattig, så att hon var utsatt och mobbad under sin uppväxt, vad jag har förstått det som, och ensam. Och i det hörde ju också det här att hon var oäkting då. Hennes mamma blev nog, skulle jag säga, senare väldigt religiös. Så hon var frälsningssoldat. Och med det kom nog en hel del synd och skam. Och min farmor var ju synd, så att säga. Hon var ju en skam. Så det fick hon nog bära med sig. Och vi upplevde alltid att hon var ganska bitter. Att hon inte visste vem som var hennes pappa.
Men du vill ta tag i det här då?
Ja, när jag hade kommit så pass långt i mitt släktforskande, att jag hade mina släktträd väldigt långt bak allihopa, så blev det ju väldigt frustrerande när det är helt tomt i ett släktled. Och det är ju då min farmors fars sida. Och till slut så tänker jag att jag tar ett DNA-test. Min mamma hade tagit det, min moster hade tagit och jag hade en syssling på pappas sida som hade tagit också. Så jag tänkte att jag är nog ganska inringad. Vill någon ha tag på mitt DNA så har de det nog redan. Jag var lite nojig för att skicka iväg det till USA. Men det var under pandemin. Så då hade man mer tid till släktforskning också. Så jag tar det här testet och jag minns det väldigt mycket. Jag gjorde det faktiskt på en parkeringsplats utanför Halmens hus i Dalsland. Jag hade med mig det och vi hade en liten tur med familjen. Jag skickar iväg det och så får jag det och jag fattar ingenting när jag får tillbaks mitt svar.
I svaret finns inte en enda av Linns släktingar som hon känner i Norge. Däremot andra för henne helt okända norrmän och en faster, vilket förvånade, för Linns pappa har inga systrar.
Som tur får jag kontakt med den här kvinnan och vi förstår ingenting först, varken hon eller jag, för hennes mamma är också född i Vetlanda 1924, precis som min farmor är. Och jag vill ju först koppla ihop att det är någonting som har med min farmor att göra, helt enkelt, hennes släkt. Men då borde det ju inte vara norrmän som är kopplade, för den här kvinnan vet också vilka norrmännen är, för det är hennes kusiner. Då skickar jag ett foto till henne på min familj och så får jag bara svara att du, din pappa ser ju exakt ut som min pappa. Och det var svårt att ta in. Det var en jättechock faktiskt när allt föll på plats. Och det som är, då kommer också en tanke upp, för att några år tidigare när jag har följt min farfars resa i Sverige som politisoldat, när han var på olika träningsläger, då vet jag att jag sa till min man att jag fattar inte hur pappa blivit till, för att farfar var inte i Småland när han blev till. Han var ju i Hälsingland då. Och så tänkte jag att det måste ju varit någon permission eller något då. Men så var det ju inte. Utan det var ju en annan norsk flykting som är min biologiska farfar då.
Så vad gör du nu i det här läget?
Ja, alltså det allra första är att jag berättar för min närmsta familj. Och jag bara grät. De trodde först att det hade hänt något katastrof eftersom jag var så ledsen. Sen så började jag ju ta reda på så mycket jag kan om den nya släkten såklart. Det är också intressant. Men det är också väldigt svårt att närma sig en släkt när man är typ mitt i livet. Liksom. Jag har inte koll, jag vet ingenting om de här platserna eller har ingen relation till någonting av det. Sen måste jag ju ta det då med mina släktingar i Norge som jag ju står väldigt nära. Som jag åkt och hälsat på varje år sedan jag var 16 år för att hålla ihop släkten då. De samtalen var ju inte lätta att ta. För i och med att det var corona så kunde jag ju inte åka till Norge och prata med folk utan jag var tvungen att ringa.
Jag övervägde inte att låta det bara vara tyst?
Nej, jag kände att jag kunde inte det. Det tyckte nog både hon som var min faster och min bror. Och de tyckte att nej, men vi bara låter det vara. Liksom. Men jag kunde inte det. För mig var det så stort. Det var en sån total identitetskris verkligen. Vem är jag? Har jag rätt att heta som jag gör? Jag bär ju min farfars efternamn. Har jag rätt till det namnet? Det var väldigt mycket tankar. Vem är jag? Det var verkligen som att vända upp och ner på alltihop.
Och din biologiska farfar, fick han barn?
Ja, han fick ju två barn då. Han fick ju två barn då samma år kan man säga. Min faster är född 45 också, precis som min pappa. Så att han fick barn fast med två olika kvinnor i Vetlanda samma år då.
Vad är historien? Har du fått veta? Vad var det som hände?
Nej, det vet vi ju inte. Ingen har ju vetat om det här. Ingen släkting. Jag har en jättefin relation idag med en kusin till min biologiska farfar då. Och hon visste ju ingenting. Ingen hade en aning om det här. Och jag tror, men det var min tolkning, jag tror att man helt enkelt bara kom överens om att, ja, att min farfar blev pappa till min pappa istället. Han tog på sig faderskapet.
Du tror att farfar visste om det här? Den du kallar farfar?
Jag tror det. Just eftersom han var ju inte här när pappa blev till. Men jag är inte helt säker såklart. Men jag tror det. Han hade också, det finns en historia om att hans storebror, den äldsta brodern i deras syskonskara, inte skulle varit äkta då, som man sa. Och att folk på byn pratade illa om honom och mamman då. Och då tog min farfar och en av de andra bröderna till nävarna och bara, han är våran bror, punkt slut. Och någonstans i det så tror jag att det låg en värdering där som min farfar tog med sig. För han gjorde aldrig någon skillnad på oss som vi märkte av i alla fall.
Nu när Linn kartlagt alla roller i den här berättelsen går en speciell tanke till hennes far.
Jag önskar att min pappa hade fått veta det här, för det hade förklarat mycket för honom. För han uppfattade alltid att han aldrig var good enough. Liksom. Att farmor inte, han kunde aldrig liksom göra henne helt nöjd. Och han förstod inte varför. Han visste ju inte varför.
Han uttryckte det?
Mm. Han förstod inte varför. Och det har han upplevt hela sitt liv.
Så... Men den biologiska fadern då, din biologiska farfar, tror du att han visste?
Alltså jag tror det. Men jag tror faktiskt att de gjorde någon form av överenskommelse för att när farmor och farfar kommer tillbaka 47 till Vetlanda så flyttar min biologiska farfar med sin familj från Vetlanda. Det är alltså samma tidsram. Så på något sätt så det känns som att de borde ha känt till det för att det kanske inte hade varit helt lyckat med en pojke och flicka i samma klass liksom, som är halvsyskon.
Linn tror också att de två, den hon kallar farfar och den biologiska farfan, kände varandra.
Det var nämligen så här att de kom båda över med någon dags mellanrum över gränsen på nästan samma ställe i Jämtland. Och de åker med samma transport från Kjesäter till Öreryd exakt samma dag. Och då är de 25 personer. Sen åker de exakt samma dag från Öreryd till Vetlanda. Och då är de 5 personer i den transporten. Så att jag är helt övertygad om att de vet om varandra.
Men vad var känslan då när du förstår att de har träffat varandra?
Ja, nej, jag tänkte att det blev nog ännu mer så här, ja men det är klart att de har koll på varandra. Sen var ju min biologiska farfar var inte en del i polititrupperna. Han var lite yngre. Och de yngre männen, de skulle istället få en utbildning i Sverige för att Norge ville att när kriget är slut så ska vi ha personer som är utbildade. Eftersom han var lite yngre så fick han gå en lärlingsutbildning istället i Vetlanda inom gjuteri. Så han var ju i Vetlanda hela tiden, medan min andra farfar, han var ju runt på jordbruk och sådär och jobbade. Så jag tror ju att min farmor som hade varit ganska ensam när hon växte upp, hon fick ju en ny chans när det kom en massa nya människor till Vetlanda.
Så farmor tror du bara haft en kort relation med den biologiska farfar?
Mm. Jag tror att det var lite kortare där. Och trots att de förlovade sedan ett halvår tillbaka så verkar det ju som att de haft en liten dejt eller någonting. Men jag tänker att man... Först blev jag väldigt arg på min farmor. Men samtidigt så kunde jag på något sätt också sätta mig in i hennes situation. Hon var ju ung. Och det var väl just också för att hon kanske har varit lite utsatt och så. Och så helt plötsligt får man en gemenskap, ett sammanhang. Ja, det var nog ilska som kom väldigt mycket först. För att hon inte hade sagt någonting. Eller det blir sån lögn som spridit sig liksom. Som jag har baserat mitt liv på och alla relationer och med all släkt och så.
Och nu kom också rädslan över hur familjen i Norge skulle reagera. Vill de fortfarande ha kontakt med Linn som ju egentligen inte är släkt med dem?
Alltså det var jättetufft att radera farfars släktträd. Och det gjorde fruktansvärt ont att trycka på delete-knappen och radera bort liksom alla de här människorna som jag har en relation till. Nej, det var jobbigt. Men sen så tycker jag att vi har fått en jättefin kontakt med släkten. De har varit väldigt tydliga, de som jag ser som min släkt, då, att det inte gör någon skillnad. Att det spelar ingen roll. Och det är ju jätteskönt. Det var jag jätterädd för. Och mina barn var också jätterädda för det. Att vi aldrig mer skulle få åka hälsa på dem igen. Och så har det verkligen inte blivit. Utan vi har en väldigt fin relation fortsatt idag. Nej, men det känns som att jag har ju liksom både ny släkt. Men jag har ju också kvar min släkt. Men samtidigt har det gett många svar tycker jag ändå. Som på något sätt har saknat. Alltså man har fått ett helare pussel ändå.
Nu med facit i hand, önskar du att du inte hade gjort det här?
Jag har fått den frågan av mina sysslingar som jag har haft som mina sysslingar hela livet. Så. Och på ett sätt så kan jag känna att ja, det kanske var lite onödigt att dra upp allt det här som på något sätt begravts i historien. Men på det stora hela så känner jag ändå att det har gett mig väldigt mycket att få veta. För det har verkligen gett svar på frågor liksom. Och frågor som nog inte jag ens visste att jag hade.
Som till exempel?
Nej, men mycket det med hur jag har varit som person och egenskaper och så. Jag trodde att det kom mycket från min mammas sida. Och jag tycker att det är intressant att man kan ärva egenskaper från en människa man aldrig har träffat.
Hela den här historien uppdagades ju när Linn tog det där DNA-testet för att få reda på vem hennes okände farmors far var. Han som inte hade någon plats i Linns släktträd. Och med en hel del forskning kom Linn fram till att han måste ha varit en 16-årig ung man som körde hästskjuts till den gård där farmors mor arbetade som piga.
Så det är väldigt troligt att han då har kört någonting till den här gården. Stannade väl över natt då. Och det räckte nog.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.